Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Idag så ska vi prata om svett.
Ja, det är ju ett spännande ämne.
Varför ska vi prata om svett, Mikael?
Därför att vi har fått jättemycket frågor och det här har sånt genomslag på folks vanliga vardag och det är så mycket snack kring svett. Hur andra luktar, hur jag luktar, vem är, varför blir det så här?
Och så kan man svettas för mycket, kan man känna i olika perioder av sitt liv eller på olika ställen på kroppen,
ja,
och bli så självmedveten.
Ja, man kan till och med svettas för lite.
Så här är det finns faktiskt en, är det en sjukdom eller ett tillstånd eller vad säger man? Hyperhidros.
Ja, det är en neurologisk sjukdom kan man säga.
Det är en sjukdom som betyder att man, som innebär att man svettas väldigt, väldigt mycket. Och det här är en sjukdom som, det här har jag kollat upp, förstår du Mikael, som drabbar uppemot 300 000 människor i Sverige.
Ja, precis. Det tar sig lite olika uttryck, men det är ett rejält problem för vissa och det kan vara mycket, mycket socialt handikappande.
Dessutom så finns ju motsatsen också, att man inte svettas alltid. Kommer vi också prata om i Läkarpodden som idag handlar om svett.
Och avslutningsvis, så här är det.
Mikael, svett, om vi börjar med att bara så här etablera, vad är det, vad är det bra för? Kör.
Ja, svett är jättebra. Att kunna svettas är fullständigt avgörande för människan. Det är så fantastiskt att kunna värmereglera sig. Det är det det är till för. När vi rör oss, när musklerna rör sig, så genereras värme. Den måste vi kunna göra oss av med. För våra system fungerar inte om de blir för varma, inte eller om de blir för kalla. Och där är ju människan fullständigt unik av alla däggdjur.
Jag har ju ställt... Men det är ingen annan som svettas.
Jo då, men jag har ju ställt den här frågan om antilopen till dig. Jag ställer antilopfrågan igen för jag tycker det är så kul grej. Kan vi springa i kapp en antilop?
Har du ställt den frågan till mig förut?
Ja, svara den, gör det naturligt.
Okej, så här.
Kan du springa i kapp?
Normalt sett skulle jag svara nej, men då gissar jag att svaret är ja.
Nej, vi kan inte springa.
Nej, skit också.
Då kommer nästa fråga. Kan vi gå i kapp en antilop?
Ja.
Ja, det kan vi.
Du tänker att vi är uthålligare?
Ja, människan. Ah. Därför, varför då?
För att vi svettas?
Ja!
Nej!
Precis.
För att vi orkar mer.
Fullständigt, ja. Och där är Homo sapiens unik med sina miljontals svettkörtlar som kan på bästa sätt reglera temperaturen. Och en grej till som gör det lite lättare för oss jämfört med andra djur. Vi har ingen päls.
Nej.
Så det där, och vi kan ta på oss, för det har vi lärt oss att ta på oss kläder. Och den här kombinationen gör att vi kan prestera mycket fysiskt arbete under lång tid. Vi kan förfölja vilket djur som helst och sen slå ihjäl det. Och det ska man, varför ska man göra det? Jo, för att överleva och äta mat förstås.
Nu börjar producent Daniel att skratta här. Logiken är den, hörni. Vi pratar om svett.
Ja, men människan är ju så här. Jag tänkte när jag berättade om det här så var jag deprimerad. Men människan är ju så, jag har sina sämsta sidor. Men, vi är ju jägare och vi ligger högst upp i matkedjan om man säger sånt där. Men vi klarar väldigt mycket strapatser och vi kan anpassa oss. Mm. Och det är det som gör det unika. Vi är ju inte snabbast, vi är ju inte starkast, vi är ju inte störst. Men vi är ju den art som har störst möjlighet att anpassa oss.
Och svetten är en del av detta.
Ja, mycket stor
del. Men då undrar jag så här, jag förstår logiken. Vi reglerar temperatur med hjälp av svett. Men du, svettas män och kvinnor olika mycket?
Ja, lite grann kan man väl säga. I alla fall under armarna Och det här är ju normalfallet. Sen när det här blir ett sjukligt tillstånd, då är det ju svårt, då blir det bara för mycket för både män och kvinnor.
Men i normalfallet,
ja, vi har två olika sorters svettkörtlar. Mm. En är apokrinen, som de heter, som utsöndrar lite mer oljigt sekret från i ljumske under arm, i armhålor, i stjärtskåran. Mm-hmm. Framförallt då. Och sen har man ekrina, de som är mer mest inblandade i temperaturregleringen, som vi har på resten av kroppen.
Okay.
Och då är det då styrs de här ju naturligtvis beroende att de apokrina, de som så småningom kommer lukta lite illa.
Är det under armarna också?
Ja, det är under armarna. Ah. Och varför då? Jo, de innehåller ju mer proteiner, andra ämnen. Den vanliga svettreglerande svetten är ju mycket, mycket mera vatten.
Ja, det är temperaturreglerande svetten. Ja, så den som man får i pannan, den luktar inte så illa?
Nej, den luktar i stort sett ingenting.
Men den under armarna luktar?
Ja, just det.
Men jag trodde att det var så här, för du har sagt någon gång att om man har väldigt illa luktande svett under armarna, då kan man raka bort håret, alltså oavsett om man är man eller kvinna.
Ja, då kommer man ganska långt. Ja. Vad är det man gör då?
Man tar bort håret.
Ja, just det. Och med det följer bort alla proteiner och alla bakterier som är gömda där. Då tas de bort. För det som orsakar lukten, den här framförallt lukten under armhålor då, eller fötter, eller, är ju att den består av lite andra innehåll. Och tillsammans med proteiner som kommer ut och ligger kvar på huden, så kommer bakterier och äter det där. Och då bildas det en massa restprodukter och illaluktande produkter som gör att det blir lukt, så att säga. Och det är förmodligen så. Och det vet man inte riktigt säkert. Men man tror att det är nog så ett sätt att sätta en identitet på sig. Det vill säga att jag luktar så här. Jag gör en markering. Det här är ju ur ett evolutionistiskt perspektiv.
Ja, men så det är det som är den här grejen, att man går igång på olika dofter. Ja. Alltså man går igång på den man blir kär i, doft.
Lite sådär är det så här.
Men det finns ju vissa som har större problem med lukt, om vi nu ska prata om det, med lukt än andra.
Ja.
Alltså vissa luktar ju illa så fort de svettas, medan andra inte alls gör det och kan svettas ganska mycket.
Ja,
Varför är det så?
Ja, alltså de som framförallt då luktar illa är ju återigen då när det kommer i olika tillstånd som gör att man svettas under armar, i ljumskar, under fötter. Den vanliga temperaturreglerande, den luktar ju som sagt var inte så mycket. Sen att det sker på olika sätt. Alltså att det blir olika molekyler, olika proteiner. Vi är lite olika. Och då bryts det ner och så blir det lite olika kemisk sammansättning och så luktar det annorlunda. Så alla luktar inte liksom exakt lika.
Mm. Men det som många är oroliga för just när det kommer till svett och lukt, det är ju så här att man inte själv, till exempel, man kanske har svettats och så tänker man så här, gud, luktar jag svett? Och så försöker man känna om man själv luktar svett, så kanske man inte känner det. Men någon annan som möter dig kan känna att, oj vad du luktar svett.
Ja.
Varför känner man inte på sig själv om man luktar svett?
Nej, det har med luktsinnet att göra. Därför att det är ett av de mest adaptativa sinnen vi har, det vill säga som anpassar sig så att om du luktar på ett speciellt sätt så har du vant dig för att du ska kunna känna andra dofter.
Mm, just det där har du sagt förut när det handlar om munhälsan.
Ja, det är samma problematik där. Du har matrester som bakterierna kommer i kontakt med, så att, och 95% av den dåliga andedräkten då, den kommer, men man vänjer sig vid den. Men sen så finns det lite andra, så kan jag kalla nästan psykiatriska förhållningssätt eller psykiatriska diagnoser, man tror att man luktar illa. Jag tror det ibland så här, fasen, jag sitter och luktar. Nu sitter jag och luktar, undrar hur jag luktar. För fan vad
sitter
jag luktar.
Tänker
ja, så tänker jag. Och så frågar man någon, så vet jag ju själv hur svårt det är att säga till någon nära anhörig. Jag säger inget mer än så här, jag har några nära kompisar till mig som luktar så fruktansvärt illa. Men jag har så svårt att säga, hör du, det är dags för en ny skjorta här. Utan jag kan inte, det går, kommer inte ut.
Men du hjälper dem ju om du säger det.
Ja, just det. Men det är, ja. Men däremot så tror jag själv att jag luktar.
Jaha, men det gör du inte.
Nej, tack.
Du luktar gott. Hjälpt, faktiskt.
Men som sagt, det där är ju känsligt och det är svårt, men vi anpassar oss väldigt, väldigt väl.
Finns det några olika åldrar där man svettas mer eller mindre?
Ja, alltså, det gör det ju. Det, men det finns...
Jag tänker så här puberteten, ja, då eller när man kommer... går in i klimakteriet.
Båda är rätt, så det är olika saker. Men det är hormonella saker som styr då, framförallt de apokrina svettkörtlarna. De som är...
Under armhålan.
Ja. Ja. Men den andra svetten, svettiga barn, luktar ju liksom bara gott nästan.
De luktar bara gott faktiskt.
Ja, det är små som inte har kommit till puberteten.
Men du, jag tänkte på en annan sak. Varför svettas man, alltså vissa, jag svettas ganska lite till exempel. Alltså det är svårt för mig. Jag vet när jag tränar ibland så kommer det igång. Liksom. Ja. Men annars tycker jag jag svettas liksom väldigt lite. Ja. Medan andra som jag känner, de blir så svettiga.
Ja, det finns ju, återigen.
Det är olika?
Det är olika. Dels är det då... att man kan svettas rent spontant. Diabetiker har en sämre kontroll över det där. Kraftigt överviktiga svettas ju mer, för de anstränger sig, bland annat anstränger sig ju mer hela tiden. De har väldigt lätt, de ligger väldigt nära svetttröskeln. Mm. Men sen så är det ju så att vältränade personer då kan ju trimma sin kropp till att... Man kan väl kort förklara det som att man lär kroppen att temperaturreglera sig, och svetten är som en konsekvens av detta. Det vill säga, nu har jag dragit igång och jag har börjat springa. Då reagerar kroppen, aha, det är dags att göra sig av med värme. Jag svarar direkt, för jag är van vid den här situationen. Mm. Men en otränad individ som aldrig har sprungit eller gjort någonting som höjer pulsen, då nästan förstår inte kroppen att det är värme som ska göras av med. Så de blir bara torra och röda. Och då kan man säga att det här är en reglering som man kan lära sig. Det som är lite märkligt är ju att mycket vältränade personer som svarar väldigt snabbt, som är det som ett litet kvitto, det är inte hela förklaringen, men det är ett litet kvitto på att man är vältränad, det är att man svettas mer på överkroppen och mindre från midjan och neråt. Mm. Och där har man inte riktigt någon riktigt så här bra förklaring. Men det finns säkert...
Men då kanske jag är jättevältränad, för jag svettas då aldrig på benen. Och nej, bara när jag tränar, aldrig annars i princip.
Ja, det låter ju fantastiskt. Yay! Det är ännu mer spännande är att hela kroppen är täckt av de här apokrina svettkörtlarna i fosterlivet. Och redan, alltså som bara några veckor gammalt, ett litet foster som sen tillbakabildas helt och hållet under graviditeten. Och som inte finns när man kommer ut.
Är det sant?
Ja.
Oj, vilken omvälvande tanke.
Ja, det är spännande. Men bebisar, mycket som pågår.
Hörde, barn, de blir väldigt, väldigt svettiga precis när de har somnat.
Ja, och varför då?
Jo, men jag vet varför. Därför att då ska de sänka temperaturen i kroppen för att sova så gott som möjligt.
Precis, och bästa sättet är att sänka temperaturen är att ha en liksom vätska som dunstar. Det kostar energi och så går man ner. Det är precis samma fenomen som att kyla en öl med en yllesocka.
Men vänta, skit i yllesockan. Jag måste bara... Men, nu kanske jag hänger ut någon här, men en man tycker jag svettas väldigt mycket i sömnen också. Stackars Thomas.
Ja, nej, ja, men han har nog inte ett problem sådär. Men det är väl av och till. Även han kan ju. Det är ju inte bara barn som temperaturreglerar sig
på natten.
Men, ja, men vi gör oss av med ungefär 2-3 hekto, alltså deciliter då, vatten på en natt.
Är det sant? Ja. Inte jag.
Ja, och jag är en och en halv på dig då.
Du, nu tänkte jag att vi skulle prata om det här med hyperhidros. För det är ju när det inte riktigt funkar som det ska. Nästan 300 000 eller uppemot 300 000 människor i Sverige är drabbade. Och det går ut på att, alltså det handlar om, det är att man svettas mycket mer än normalt.
Ja, precis. Man har ett ganska typiskt beteende. Man kan se det. Det är socialt handikappade. Man drar sig för att skaka hand.
Man har handsvett.
Mm. Man kan inte lägga en hand på en blank bordsskiva eller glasskiva eller vad som helst. Det blir stora avtryck. Många gånger så kan man se personerna sitta med händerna i armhålan och dölja sina händer. Det blir fläckar till och med när man tar ett vanligt papper.
Men det är ju inte bara handsvetten som ökar. Det är väl över hela kroppen när det handlar om hyperhidros?
Nej, det är det inte.
Inte hela kroppen?
Nej, utan det är framförallt händer, fötter, armhålor, ljumskar och stjärt.
Så det är de ställena som du pratar om?
Ja.
Jaha. Då, och varför då?
Ja, det har blivit en störning. Man tänker sig att det är ett fysiologiskt svar. Att man får en lite fuktig hand, får ett bättre grepp. Men här går naturen för långt. Och så blir det handikappande istället. Mm. Det är den liksom, det är en evolutionsteori som nog stämmer.
För egentligen så spelar det väl ingen roll. Utan det är ju det sociala som blir jobbigt. för den personen som är drabbad. Jag menar rent fysiskt så spelar det väl ingen roll om du är lite mer eller mindre fuktig.
Nej, ja, lite grann kanske kan ju vara sådär. Men det är de stora sociala komponenterna som får folk att söka hjälp.
Ja. Och när, vilka är det som drabbas av det här?
Framförallt yngre personer brukar ju debutera alltså före 20-25 års ålder.
Och hur märker man att man har det?
Det påverkar den vardagen.
Varför kommer det just vid 2020? Alltså varför kommer det inte från början?
Saker utvecklas hela tiden. Uh-huh. Och det brukar ju inte vara så jättevanligt, även om det finns då innan puberteten. Men från pubertet och därefter i samband med att man får ändå en hormonell påverkan.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag kan också.
Ja, just det. Så. Men hur vet man då skillnaden om man har liksom bara lite pubertetssvett eller om man plötsligt faktiskt har drabbats av hyperhidros?
Ja, det får man ju då kolla. Var svettas man? När svettas man? På vilket sätt svettas man? Alltså vilka kroppsdelar? Hur ofta? Slutar det i sömnen och såna här saker? Då får man gå, liksom till en mottagning, en svettmottagning och reda ut det här. Om det är så mycket bekymmer att det påverkar vardagen.
För det var det jag skulle säga. När ska man söka hjälp om man känner att, om man upplever så här, men jag har jättemycket handsvett, säger vi. Alltså, när söker man hjälp
alltså
för det?
Alltså som förälder, så jag har ett barn som har den här problematiken. Och det blir väldigt påtagligt. Man låter bli, man har besvär, man vill inte dansa, man vill inte hålla någon i handen. Det blir väldigt tydligt, väldigt fort.
Och då kan man söka hjälp?
Ja, det bör man göra.
Vad är det som är typiskt för en som är drabbad av hyperhidros jämfört med en som bara svettas ganska mycket?
Det tar olika platser då, men det är i synnerhet händer och fötter.
Uh-huh.
Att det är ju med händerna vi kommunicerar väldigt mycket.
Uh-huh.
Och det är väldigt typiskt är ju att du kan inte ta ett papper utan du får blöta fläckar, då vet man. Du kan inte lägga handen utan att det blir ett märke.
Men du var inne på någonting så här också om huruvida man svettas på dagen bara eller också på natten.
Ja,
är det liksom någon skillnad?
Ja, som man kan ställa diagnosen på att den här typen av problem försvinner på natten.
Varför
det,
då?
Ja, det vet man inte. Men det är,
så att om man har den här hyperhidros...
Ja, ja, så har du inte handsvett när du sover.
Men vad märkligt.
Ja.
Men vad finns det för teorier till varför det är så?
Ja, det har med liksom utvecklingen att göra. Det har med neurotransmittorer som man har. Vi har ju nervtrådar som går till svettkörtlarna. Och då, för att skicka en signal till de här svettkörtlarna så finns det en neurotransmitter som heter acetylkolin. Och då får man mycket av den, då stimuleras svettkörtlarna att producera svett.
Mm.
Och då får man variationer i koncentrationen helt enkelt av olika transmittorer, och då sätter det igång. Och det är där man går in med sin behandling.
Men du, jag undrar en sak. Vi ska prata om vad man kan göra åt det också, men jag undrar en annan sak. Om man då till exempel upplever att man har väldigt mycket svett i pannan, på ryggen, på bröstet eller så. Men kan det vara på andra delar av kroppen också?
Det kan det vara, ja. Det kan det vara, men jag tog det mest typiska. Men sen så finns det ju andra tillstånd. Det är ju det här man måste vara liksom uppmärksam på. Att om du är 40 år gammal och sen får du nattliga svettningar, plötsligt påkomna. Alltså då ska vissa cancerformer uteslutas. Det är allvarligt. Det, så ska det inte vara. Eller är du kallsvettig? Har du fått ett lågt blodsocker? Har du gått ner i vikt och sjöblöt av svett? Har du fått hypertyreos? Överfunktion av sköldkörteln? Det finns många andra faktorer som spelar roll. Parkinsons sjukdom, MS och så vidare. Alla de här tillstånden finns ju också. Så då är det inte primär hyperhidros, utan då är det något som man då kallar sekundär. Det finns ett utlösande faktor.
Kan man bota hyperhidros?
Det finns en del kirurgiska metoder när man skär av nervbanor. Det skulle jag absolut inte rekommendera.
Man
får andra biverkningar också.
Som vadå?
Man får störningar i temperaturregleringen överhuvudtaget. Du kan få ensidiga svettningar och rodnader och kalla områden och på bara ena kroppshalvan.
Men varför gör vissa?
Man har gjort för att man ska försöka komma till rätta med de som har fullständigt liksom handikappande, så har man gjort olika kirurgiska metoder när man kapar av sympatikus och parasympatiska, de här autonoma nervsystemet. Det blev inte bra. Så
okay.
Men det botar, men det ställer nog till mer trassel än. Sen finns det mediciner, men det behandlar mycket snarare än botar. Den primära typen. Om du ska bota någonting, till exempel om du har en överfunktion av sköldkörteln, då är det ju sjukdomen man behandlar.
Nej, men jag vet, men jag tänker på så här, och då behandlar man ju sjukdomen, det förstår jag. Men jag tänker just den här liksom överproduktion av den primära, svett, den primära hyperhidrosen.
Den är svårbotad.
Svårbotad, men kanske behandlingar då, för att lindra. Vet du vad jag tänker på? En gång för länge sedan så gjorde vi ett avsnitt i Läkarpodden som handlade om pinsamma åkommor. Då tog vi upp svett, eftersom det kan vara så socialt liksom jobbigt om man ska skaka hand och det bara rinner om händerna och sådär. Och då sa du att man kunde använda nervgiftet Botox för att få bort handsvett.
Ja, precis. Det är ju ett par år sedan. Och då var det då liksom sista hoppet. Nu är det andrahandsalternativet. Första är aluminiumklorid, det vill säga vanlig antiperspirant du köper på apoteket. Sen är det botulinumtoxinet, alltså det här giftet, nervgiftet, som är andrahandsbehandling. Mycket bra effekt och hjälper 90-95%.
Oj, bra resultat. Ja. Men det måste vi prata mer om. Men det första sa du, antiperspirant, du menar bara deo?
Ja, alltså definitionsmässigt, deo är ju ett luktämne som kör över dålig lukt. Men antiperspirant som innehåller aluminiumklorid eller aluminiumföreningar, de bildar som en liten gel och stoppar svetten att komma ut.
Aha, men finns det i vanliga butiker eller i apoteket? Eller?
Ja, både och.
Vanliga affärer?
Men det är skillnad på deodorant och antiperspirant.
Okej, okay. Så det stoppar. Men kan man ha det på händerna?
Ja, det är inte så bra. Men
det är under armarna?
Ja, just det.
Kanske lite på ljumskarna?
Ja, det kan man ha. Men det är lite lustigt det där. Eller lustigt är fel ordval. Men det är, om man kommer till och träffar en person som har oerhörda bekymmer med att de svettas mycket, och så ställer man frågan, har du använt deodorant? Då tycker ju den personen att du måste ju vara en idiot. Det är väl klart jag har försökt. De som söker har ju försökt på alla sätt. Med kläder, med olika färger, med olika fabrikat, med olika mat som inte går att styra med. Man har ju försökt allting, men det hjälper ju inte. Sen finns det de bästa då. De fanns förr på apoteken. Nu tror jag det har spridit sig så att man kan få tag i det på många andra ställen också. Men det är aluminiumföreningar. Jag ska inte göra reklam för några, men det finns några som är bra. Framförallt som jag känner till på apotek, där kan man köpa. Funkar
Antes,
inte.
Slutar, och det är under armarna då?
Ja, framförallt. Sen kan man ju använda.
Då stoppar man svetten. Förlåt, skitdum fråga. Jag vet att du kommer typ inte ha någon som helst. Men måste inte den där svetten ut någon annanstans då?
Jo, för att, nej, det måste den inte.
Nej, okej. Okay, så att när man stoppar med antiperspirant, då är det stopp.
Ja, då är det stopp.
Inga konstigheter.
Nej. Bra. Ja, den måste inte ut någon annanstans.
Bra. Och då, och nu, till skillnad från då när vi pratade om det för några, ett par år sedan eller vad det kan ha varit, nu så använder man alltså botox som andrahandsalternativ.
Ja,
och det funkar jättebra.
Ja, och det, finns, det, är ju en hel, det har ju blivit en industri kan man säga. Förr så fick man ju åka utomlands för det var inte registrerat i Sverige. Man åkte till Köpenhamn och Oslo och man fick lite resersättning och man fick vissa, och det här kostade 6-7 000 kronor per behandling som man måste göra ungefär var sjätte, åttonde månad i snitt.
Och då måste alltså man, två gånger om året ungefär.
Ja, och då säger man om man ska ta en hand så kanske det blir 200 stick i handen. Och det kan göra
ont.
Men
det måste göra fruktansvärt
ont. Så då kan man nu göra det här i narkos. Men nu är det olika regler i olika landsting om hur mycket man kan få ersättning som man slipper lägga ut de här.
Men man går till doktorn och får liksom botox. Men då är det...
Kan men man inte få... vilken, ingen distriktsläkarmottagning går inte. Utan det måste vara en specialiserad svettmottagning som gör det.
Men jag tänker så här, och då är det framförallt för händerna som man tar det.
Ja, och fötterna.
Sticker man i fötterna?
Ja, och i ansiktet också. Men det kan man ju göra av andra skäl, men då förstås.
Ja, men det är ju inte, där svettas man väl inte så mycket?
Nej, men i hårfästet kan det ju vara en hel del.
Okej. Men inte underarm? Alltså, man
det går också, men det brukar ju inte... det funkar det också. Ja.
Man kan alltså spruta botox i armhålorna för att inte behöva svettas så mycket där.
Ja.
Men det kanske är onödigt, tänker jag, om det finns antiperspirant som stoppar.
Som stoppar, ja. Men så om det inte räcker till så får man ta det också.
Ja, jag fattar. Men då är det ju så egentligen att det du säger är att det finns ju faktiskt behandling.
Ja, precis.
Och det är ju som funkar väldigt, väldigt bra. Finns det några risker eller biverkningar av att ta botox i händer och
fötter? Nej, men man gör det, ger det inte till gravida och inte till ammande patienter. Bara för att man vill inte ta den chansen.
Chansen? Risken måste du väl ändå mena?
Okej, vi tar det igen.
Nej.
Risken naturligtvis att det skulle ha. Det är inte visat att det har några negativa effekter. Men det är inte undersökt heller. Så att man säger till så om du har väldigt problem med handsvett så får du vänta tills du har fött barnet och slutat amma.
Klart.
Innan man gör. För det där vill man inte. Annars så fungerar det. Bra. De biverkningar då som finns är ju att pincettgreppet, man blir lite svagare. Alltså pincettgreppet är ju unikt för människan eftersom tummen kommer på andra sidan och de andra fyra fingrarna ovanpå. Och när pincettgreppet är mellan pekfingret och tummen och det kan bli lite svagare. Brukar sitta i kanske kortare tid och den svetthämmande effekten sitter i mycket, mycket längre. Mm. Och sen är det ju, om man tar i ansiktet så är det ju ett väldigt, väldigt annat bekymmer. Som är en svår biverkan. Och det blir att man blir alldeles slät.
Ja, du kan inte röra musklerna. Slät kan man ju kalla det för. Ja. Eller uttryckslös.
Ja, precis. Alltså, men den risken är liten. Jag försökte ju vara lustig.
Jag vet, men jag köpte inte den för 5 öre.
Eftersom en del människor gör ju botox för att man ska få en slät hud. Då är ju indikationen en helt annan. Men det är ju att man förhindrar... musklerna istället att kunna reagera. Du kan alltså inte dra, du kan inte rynka pannan och sånt där. Så det använder man, den effekten har det här giftet också. Det är ju en av jordens mest giftiga substanser. Vi pratar om miljarddels milligram som man har i de här, annars ett halvt kilo räcker ju för att döda hela mänskligheten.
Men hur, och det är därför jag menar, hur kan vi veta idag, om man nu går och gör en behandling i händer och fötter för att slippa den här otroligt jobbiga liksom översvettningen och så tar man botox. Hur kan man veta att det inte kommer liksom hända någonting?
Empiriskt. Det har gått så många år och det skulle ha dykt upp tycker man. Och dessutom så kommer ju svettningen och känseln tillbaka. Eller inte känseln, men
det går ur kroppen menar
du? På 6, 7, 8, 10 månader, ja.
Okej. Jag tänkte, det är absolut inte lika vanligt, men jag tänker ändå att du ska säga någonting om hypohydros som är liksom motsatsen till hyperhidros, nämligen att man inte svettas alls. Då,
ja,
eller?
Precis. Och heter det, om man inte gör det överhuvudtaget, då kanske ska vi... Då kallas det till och med anhidros, av total avsaknad av...
Och hypohydros, det är när man är väldigt, man svettas lite, för lite helt enkelt. Och vad är problemet med det?
Jo, alltså temperaturregleringen går åt pipan. Du kan ingenting göra. Blir du för varm så sitter du där. Och då är det ju en dödsfara med detta.
Jag tänkte säga det, så att det är egentligen farligare än att svettas för mycket.
Ja, verkligen. Och faran för individen så är det ju väsensskilt liksom. Men det här finns en genetiska defekter som är väldigt ovanligt. Alltså man föds med en mutationer i i arvsanlagen som gör att, det finns de personer som inte har den här temperaturregleringsförmågan. Mm. Sen kan man få det också. Om man har till exempel svårt brännskadad hud, då kan man inte svettas på det området. Det finns ju hudsjukdomar av olika slag, sklerodermi till exempel, iktyos till exempel, när du inte kan svettas. Och har du då de utbredda hudförändringarna så att säga, då är det ett stort problem. Det
men
också.
Vad gör man åt det då? Hur kan man hjälpa människor som lider
det kan man ju inte, det kan man ju inte bota, utan det får man bara se till att personen är i en så temperaturreglerad omgivning som möjligt.
Så det finns ingenting man kan göra? Nej. Om man nu råkar bli upphettad. Men jag tänker så här, hur kan en sån människa till exempel hantera sin träning?
Ja,
då blir man ju för varm.
Ja, det går inte.
Utan då får man promenera snarare än att springa.
Ja, precis. Eller så får man anpassa den då så man inte... Simning till exempel kyler ju av på ett annat sätt.
Just det.
Men här tror jag inte det finns några vedertagna rutiner. Men vi kan ju få... Det finns nog mycket anmärkningsvärda, speciella medicinska tillstånd som finns, som heter malign hypertermi. Mm. Det är några som reagerar på eller läkemedel när man sövs. Till exempel. Mm. Då går man från 37 grader till 41 grader på några minuter. Och det är en dödlig, en jättestor risk att man ska avlida. Det finns motgifter här, men då kan man ju också behandla med isklampar. Man kyler ner personen i fråga. Så det kan man ju fortfarande göra då, även med begränsad framgång.
Men hur många är det som drabbas av hypohydros då?
Vi pratar om kanske några hundra.
Ja.
Ja, det är spännande. Kroppen är fantastisk att den fungerar överhuvudtaget. Det tycker jag.
Eller hur? Det är det man landar i, att man är så tacksam.
Men ibland blir det lite tok.
Ja, men det finns ju så oerhört mycket man kan göra åt det. Mm. Eller hur? Som du har berättat idag.
Ja, det finns.
Det finns mycket hjälp att få.
Ja.
Vi har pratat om svett, vi har pratat om hyperhidros och vi har pratat om hypohydros. Och vi nöjer oss väl med det för den här gången, va?
Ja, det gör vi. Vi säger tack.
Ja, tack så jättemycket. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram.
Kram så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.